hela hallen inte full med grus. Det är skönt.
Tycker jag. Beskriv hur eran hall ser ut vintertid.
Det är blött och det är grusigt. Det är väldigt så här, visst grus lämnar ju så här vitt efter sig, så hela hallen är ju förstörd några månader. Så att jag är jätteglad att det försvinner nu.
Ja. Det blir ett renare hem alltså.
Absolut. Ja.
Var bor ni någonstans?
Vi bor uppe i Lunden. Mm. Så det är jätteskönt att det försvinner nedförsbackarna också där uppe.
Det är bara ett hurra då, för, ja, inte bara för den här dagen och också att Astrid har fått testa sopmaskinen, utan även för att gruset är borta då.
Ja, gruset är borta och solen skiner, så det är jätteskönt. Mm.
Ja, får den godkänt av sopmaskinen avslutningsvis här inne?
Ja.
Ja. Då kan du komma till skolan imorgon och säga det och berätta om vad du var med om här idag. Det blir bra.
Ja.
Ja, Astrid Petersson är det som provsitter sopmaskin. Inte varje dag man kanske är med om just det, men det hände i alla fall här i P4 Göteborg idag. Ekot kommer nu också när klockan slår 12.
Här är Ekots nyheter klockan 12. Franska ytterhögerpolitiken Le Pen döms för bedrägeri. Hör hur det kan påverka hennes framtida politiska karriär. Och många anställda på Northvolt i Skellefteå uppges få gå i studion Julia Brynolfsson. Och först så ska vi till Frankrike där domen mot ytterhögerpolitiken Marine Le Pen kom för en stund sen. Med oss nu vår korrespondent Cecilia Blomberg. Le Pen fälls alltså för bedrägeri. Cecilia, vad vet vi om domen?
Ja, det vi vet nu är att domarna har sagt att det är nödvändigt att hon eller att varken hon eller någon av de andra 8 som har varit folkvalda kommer att kunna bli valda till offentliga ämbeten de närmaste åren. Däremot vet vi inte än om det här kommer att vara en dom som verkställs från och med idag eller senare. Vi vet liksom inte riktigt de detaljerna än.
Nej, vi väntar ju in det. Men vad är det Le Pen har gjort sig skyldig till enligt domen?
Hon har varit hjärnan, själva hjärtat i att organisera ett sätt att använda EU-medel på för att istället bygga upp sitt parti Nationell Samling i Frankrike. Och då har de skapat fiktiva tjänstemän i Bryssel som aldrig har varit där eller varit där bara några få timmar. Och istället har de här tjänstemännen jobbat i Frankrike med de här uppgifterna.
Och den här domen, du var ju inne på det lite kort, vad kan det få för betydelse för hennes politiska karriär? Till exempel hennes planer på att ställa upp i presidentvalet 2027.
Alltså, om det blir så som åklagaren yrkade på, då innebär det att hon inte kommer att kunna ställa upp i presidentvalet 2027. Och hon har ju varit favoritkandidat, så att det är en hård smäll för henne. Det skulle vara fjärde gången som hon försöker bli president, och i sådana fall så sätts det stopp för det här idag.
Och domen som kom under förmiddagen, går den att överklaga?
Den går att överklaga, men det är det vi väntar på. För att oavsett om hon kan överklaga den eller inte, så kan det här med att hon då inte får väljas till offentliga ämbeten, det kan träda i kraft idag, oavsett.
Vi får anledning att återkomma till dig, vår korrespondent Cecilia Blomberg, med anledning av domen mot ytterhögerpolitiken Marine Le Pen. Sverige nu, det kommer uppgifter om hur många som kan tvingas sluta vid Northvolts fabrik i Skellefteå. Viktor Jensen, vår reporter som bevakar turerna kring det konkursade batteriföretaget. Viktor, vad vet du om de här uppgifterna?
Ja, att enligt konkursförvaltaren ska komma besked om framtiden för Northvolt under konkursen idag. Det sa han när jag pratade med honom tidigare här under dagen. Och enligt uppgifter till tidningens Dagens Industri så handlar det om att runt hälften utav de anställda vid fabriken i Skellefteå kommer att lämna sina jobb, och det är runt 1500 anställda som får gå enligt de uppgifterna. Än så länge oklart vad som händer med de anställda i Västerås och också de anställda vid huvudkontoret i Stockholm. Men det ska alltså komma besked här då under dagen om hur det ser ut framöver för Northvolt. Det är ju så att konkursförvaltaren har som plan att fortsätta producera batterier under den här konkursen. Det är för att underlätta att hitta en ny ägare till den konkursade batteritillverkaren. Och enligt uppgifter till Ekot så har det pågått förhandlingar mellan konkursförvaltaren, lastbilstillverkaren Scania och Northvolts långivare bland annat, för att hitta just en lösning för att kunna ha en fortsatt produktion.
Det säger vår reporter Viktor Jensen, som vi också kommer återkomma till när vi vet mer om detta. Den 26-åriga man som erkänt att han dödade en 60-årig kvinnlig anställd på en matbutik söder om Stockholm i januari i år dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att en rättspsykiatrisk utredning visat att han lider av en allvarlig psykisk störning. Mannen greps av väktare i butiken direkt efter dådet och då beslagtogs även den kniv som han använde. Utredningen har inte kunnat se någon koppling mellan mannen och kvinnan och han har av allt att döma valt ut henne slumpvis. Antalet fall av dödligt våld under förra året var den lägsta uppmätta nivån på 10 år enligt Brottsförebyggande rådet Brå. Och det var ett väntat resultat, säger Sven Granat som är kriminolog vid Stockholms universitet.
Jo, men det var så här, det var väntat för att där vi har sett att ökningen har legat under de senaste 10 åren har det varit på just dödligt våld med skjutvapen och där ser vi nu en minskning. Och då blir det också förväntat att vi får en minskning i de totala siffrorna också. Men sen kan det också finnas lite tillfälligheter som har spelat in här. Vi har inte haft något större liksom massmord eller så till exempel här i Sverige under 2024.
Under 2024 konstaterades 92 fall av dödligt våld, vilket var 29 fall färre än 2023. Antalet fall var färre för både kvinnliga och manliga dödsoffer enligt Brå. Den nya rapporten visar även att dödligt våld med skjutvapen fortsatt var den vanligaste metoden. Jan Lundbäck är statistiker vid Brå och menar att det är för tidigt att säga om det här är en trend.
Själva resultatet är ju en ganska kraftig, men plötslig nedgång. Och det är svårt att avgöra om det är liksom början på en ny trend, det vill säga att det kommer att bli lägre antal av dödligt våld framöver, eller om det bara är helt enkelt en plötslig nedgång och sen går det tillbaka.
Säger Jan Lundbäck, statistiker vid Brå, reporter Mariana Benjamin Sir. Allt fler intagna på landets fängelser lider av allvarliga psykiska problem enligt Vårdförbundet inom kriminalvården, som också larmar om att det kan leda till fler farliga situationer. Kriminalvårdaren Peter Ragnefors arbetar på Skogome-anstalten i Göteborg och han attackerades av en fånge som hamnat i en psykos.
Han tittar på mig och blir helt svart i blicken.
Det är när Peter Ragnefors ska visitera en fånge som han blir påhoppad.
Med båda armarna liksom tog tag runt huvudet på något sätt. Tankarna går ju så snabbt. Det känns som att man verkligen, det känns som att man slåss för sitt liv.
Fången hade hamnat i en psykos. Några kollegor till Peter rusar till och lyckas dra bort honom. Vårdförbundet inom kriminalvården larmar nu om att allt fler fångar lider av psykiska problem.
Det blir mer och mer psykisk ohälsa av allvarligare slag. Psykossjukdomar, suicidalitet och liknande.
Det säger Thomas Kleveholt, vice ordförande för Vårdförbundets kriminalvårdsklubb. Han får medhåll av företrädare för de två fackförbunden för kriminalvårdare, SEKO och ST, som P1-programmet Kaliber pratat med. Thomas Kleveholt på Vårdförbundet är oroad över utvecklingen.
Om man nu har vanföreställningar och tror att andra är ute efter en eller ser andra personer som demoner eller liknande, så kan man ju potentiellt göra väldigt farliga saker.
Hanna Edberg, medicinsk rådgivare vid kriminalvården, säger att det inte finns någon tillförlitlig statistik över den psykiska ohälsan bland de intagna.
Jag kan inte säga att den har objektivt sett ökat utifrån någon statistik eller något observationsstöd direkt. Vi har alltid haft en relativt hög grad av psykisk ohälsa hos intagna. Och det är den fortfarande.
Reporter Joel Wendle och hela Kalibers granskning hör du i vår app Sveriges Radio Play. Den stora dataläckan från appen Sportadmin har inte drabbat enbart privatpersoner, rapporterar Dagens Nyheter, utan det har även läckts användaruppgifter från riksdagsledamöter och prins Carl Philip. Uppgifter som kan utnyttjas på olika sätt enligt underrättelseexperten Tony Ingesson.
Det är den här möjligheten att utnyttja den här informationen till andra saker på andra plattformar. Det är just där kan en av de största säkerhetsriskerna vara.
Intrånget inträffade i januari i år och omfattar användaruppgifter för omkring 2 miljoner svenskar enligt Dagens Nyheter. Appen är populär bland idrottsföreningar och används för att hålla koll på medlemslistor och träningsscheman. Den hackergrupp som tog på sig attacken lade sedan ut uppgifterna på Darknet. Enligt DN fanns bland annat mejladresser och lösenord till riksdagspolitiker och medlemmar i kungafamiljen. Läckan innebär att inloggningsuppgifter riskerar att hamna i fel händer, säger Tony Ingesson, lektor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.
Den kanske främsta risken här är ju inte att det egentligen är de här uppgifterna i sig som är så känsliga, utan den största risken är ju vad de kan utnyttjas för att få fram för ytterligare uppgifter.
Reporter Alexander Jakobsson. I Myanmar har landets militärjunta idag utlyst en nationell sorgevecka för offren efter den kraftiga jordbävningen i fredagsmorse svensk tid, som hittills har krävt fler än 1700 människors liv i Myanmar. Sorgeveckan ska pågå till den 6 april, enligt juntan. Och det sätter punkt för Ekots nyheter som producerades av Louise Steinberger i studion Julia Brynolfsson.
Och det är en förmiddag i rörelse. Det kan man verkligen säga när man tuffar fram i en sopmaskin då, som vi gör här idag. Oliver Svensson Kavdar är det som jag hänger på. Han jobbar ju med drift och underhåll på stadsmiljöförvaltningen vid Göteborgs stad. Och jag kan verkligen garantera att gruset, ja, det gruset som finns kvar på gång- och cykelbanor är verkligen i sin linda med att liksom suddas bort helt och hållet. Vintern som vi lägger bakom oss nu, och så siktar vi ju på en vår som kommer till oss nu.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Meira Omar, hash hash. Du hör den här i P4 Göteborg, där Ja, det går alldeles lysande idag tycker jag ändå att åka den här sopmaskinen. På väg upp mot Hisingsbron är vi just nu, jag och Oliver. Och Niklas Malmberg, du är i studion på Lindholmen, eller hur? Och har nyhetskoll.
Ja, det stämmer gott. I nyheterna kan vi berätta till exempel att polisen kommer att använda sig av kameraförsedda drönare inför kvällens fotbollsmatch på Gamla Ullevi i Göteborg. Mellan klockan 14 och 23 har man tillstånd för kamerabevakning. Och polisen använder den här kamerabevakningen för att förebygga brott och skapa trygghet. Och materialet kan användas i efterhand för att utreda misstänkta brott.
Ja, det är en del av nyheterna som vi hör här idag. Niklas, har du åkt sopmaskin någon gång?
Om jag har gjort det?
Ja.
Nej. Men det låter ju jättespännande.
Ja, jag kan intyga att det verkligen är så. Men också att jag kan bekräfta att gruset är nästintill helt borta nu på gator och torg. I alla fall i Göteborg där jag är idag. Och Fredrik Jarl, du har ju hittat några där också. Jag vet inte, var befinner du dig?
Ja, men vi är på Kungstorget, detta torg som nu i den strålande värmande solen har blivit fullsatt. Och här står jag med Karin och Dick Hedman som på vägen hit i bilen lyssnade på oss på P4 och till och med kommenterade på det med gruset, Dick.
Ja. Jag gjorde en promenad i morse längs Klippan också under Älvsborgsbron och bort och så konstaterade, oj, de har redan sopat här, det ser ju bra ut.
Så pass.
Wow.
Och när ni har tagit er genom stan nu då, har ni noterat, finns det något grus kvar, Karin?
Ja, det tänkte vi nog inte på riktigt faktiskt. Men det är ett vårtecken i alla fall när det dammar.
Det får man verkligen säga. Jag sa det för någon vecka sedan också när det var så otroligt torrt. Det hade inte regnat på länge. Och så fort någon kommer körandes förbi eller bara man går själv, att det dammar ju upp och så vidare. Så att nu då när det sopas bort. Men här på Kungstorget, vad ser vi där på marken, Dick?
Grus. Ja. Men jag tror det är mest cyklisterna som har synpunkter. Vi hörde också. Ja. Hon som körde omkull i kurvorna.
Och skolgårdarna. Det var ett vårtecken också när gruset togs bort för det slipper barnen att ramla.
Minns du själv det från din barndom?
Nej, det kommer jag inte ihåg, men jag jobbade på skola förut. Okay. Ja, just det. Så då var det väldigt skönt när gruset försvann.
Men vårtecken som sagt, tror ni då? Imorgon, det är deadline, det har vi hört. Oliver och Erika är ute med sopmaskinen. Mm. Kommer de att hinna?
Vi tänker ju positivt. De löser det nu. Det här bör de ju kunna beräkna. Så svaret är ja, det tror jag.
Att ja, vi hoppas på det. I alla fall den här veckan.
Men är det någonting som man, förutom då att du sa Karin att på vägen hit så noterar ni inte det riktigt. Men man går på cykelbanor, gångbanor och liknande. Liksom, är det någonting som man kanske till och med stör sig på ibland eller tycker att så här, nu har det varit alldeles för länge?
Ja, det ser ju mycket renare och snyggare ut om det är bortsopat. Det ser fräschare ut.
Jag tror också att det är det här kanske skillnad här med att vara gång. Vi går mycket och kontra vara cyklist. Om du inte är cyklist så är du väldigt prio på cyklisterna. Vinter, sandat på cykel, oplogat på gångvägen. Va? Så att nu verkar det ju lite mer demokratiskt att man sopar bägge. Inte bara cyklisterna. Faktiskt, hoppas vi.
Jämställd plogning är det vad man har pratat om tidigare. Likadant med sopningen då.
Det behöver vi. Som fotgängare känner man sig bortprioriterad.
Ja. Det ska det, så ska det inte vara.
Så ska det inte vara. Nej, det vill vi inte ha. Det får de hantera.
Verkligen. Ja, tusen tack för detta. Ja. Ni får rusa vidare. Var är ni på väg nu? Kan det vara saluhallen? Vad trevligt. Det finns många ställen man kan luncha på. Ja. Ett av dem är precis här då alltså. Ja, och solen. Hur skönt är det?
Det är jätteskönt. Fantastiskt skönt.
Då fortsätter vi njuta. Ja. Tack så mycket för att jag fick prata med er en kort stund. Ha det bra, ja. Hej, hej.
heartache number seven, and I just got over heartache number eight. Look out, look out.
I Göteborg hörde de, det är Delegation och inga andra här som förgyller. Jag hoppas ändå att du känner att du har en bra förmiddag så här långt. Jag har precis tappat av det grus som jag och sopmaskinen tillsammans med Oliver, ska jag säga. Jag ska inte ta åt mig hela äran här. Men vi har ju samlat in grus under förmiddagen och det har nu hamnat i en röjd container här på Ringön. Så att nu har vi liksom lastat av. Och annat som vi hör om i P4 Göteborg idag, det handlar ju om den nya skolan i Gårdsten som ja, redan var försenad på grund av en upphandlingsmiss. Det avslöjade ju vi i höstas och nu så riskerar ju skolan att bli då ytterligare försenad. Carl Martinsson, reporter, du har ju mer koll på det här. Vad är egentligen senaste status?
Ja, i torsdags så var det kommunfullmäktigemöte och då var det egentligen tänkt att skolan skulle spikas så att man sen bara kunde lägga ut det på upphandling veckan efter. Men istället så skickades frågan tillbaka på ännu en utredning, en så kallad återremiss som oppositionen fick igenom. Det krävs ju bara en tredjedels majoritet för att få igenom en sån här återremiss. Och nu ska frågan åter till utbildningsnämnden som ska undersöka behovet av en skola och sen eventuellt till stadsfastighetsnämnden för att se om skolan verkligen ska vara så stort. Så det är ju en bit kvar helt enkelt tills man kan besluta.
Men hur kommer det sig då att oppositionen ville utreda skolan igen?
Ja, de ifrågasätter ju för det första varför skolan blev så dyr. Den har ökat med över 200 miljoner sedan det förra förslaget och är nu uppe på ungefär en halv miljard kronor som den ska kosta att byggas. Och sen ifrågasätter de också om det verkligen behövs. Finns det elevunderlag i Gårdsten för en så här stor skola?
Och någonting som man funderar på, det är ju också då, vad händer nu?
Ja, nu ska ju skolan undersökas igen. Och man jobbar mot en ganska hård deadline. För i juli nästa år så går bygglovet på den här platsen ut. Så hinner man inte klart innan dess och alltså starta bygget, börja gräva i gropen så att säga, så så måste man göra om bygglovet och det tar ett år till ungefär.
Carl Martinsson, reporter när det gäller turerna kring Nya Gårdstensskolan. Vi fortsätter ju följa det förstås vidare här i kanalen P4 Göteborg.
Ja, jag vet att klockan är två och det är sent för en söndag kväll. Ingenting kan få mig härifrån. Alla vet att jag tittar på för hon är här och hon dansar själv. Letar efter mod i telefon. Måndag morgon kan vi drömma i ett annat ljus och somna om. Och de andra kan vi glömma.
Inget stoppar oss nu. Ellen Kraus här. Jag tänker också fram till lokala nyheterna. Ta väl och lyssna till Donkey Boy. Ambitious.
Something that I can't do.
Donkey Boy här nu när klockan slår 12:30. Lokala nyheter.
Interna konflikter och problem i produktionen ligger bakom vd-rokaden på Volvo Cars. Det menar Viktor Jensen som är ekonomireporter på Ekot.
Man har haft försenade modeller, man har haft problem att få ut elbilar, man har haft problem med att få mjukvara att fungera i bilarna. Det handlar också om slitningar internt inom Volvo, olika syn på vissa saker.
Under söndagen kom beskedet att Jim Rowan lämnar vd-posten på Volvo Cars och Håkan Samuelsson återvänder som ny vd och koncernchef.
En del av de problemen som har funnits inom Volvo har ju han fått i knät efter sånt som Håkan Samuelsson tidigare har sjösatt, till exempel de här nya elbilarna och sådär.
Samuelsson kommer vara vd under övergångsperioden på 2 år.
Och sen är det ju så att Volvo är mitt inne i en mycket utmanande tid. Det går lite trögare på försäljningen av bilar. Så det finns många olika frågor här nu som Samuelsson behöver ta tag i.
Alva Olsson, P4 Göteborg.
Ett misstänkt mord har skett i Norli, Ale kommun utanför Göteborg. Polisen larmades under måndagsmorgonen till en bostad där en äldre man påträffades med allvarliga skador. Mannen avled av sina skador som enligt polisen orsakats av yttre våld.
Jag vaknade till och såg 3 polisbilar utanför balkongen. Liksom, så.
P4 Göteborg träffar en person som bor i närheten.
Jag tänkte, oh shit, här har hänt någonting.
Men hur känns det att det är så pass nära dig?
Det är katastrof.
Polisen har spärrat av bostaden och inlett en teknisk undersökning och utreder händelsen som mord alternativ dråp. En person har gripits misstänkt för mord. Anhöriga har underrättats om dödsfallet. Linus Helsing, Josip Akesic, P4 Göteborg.
Ja, en del av lokala nyheterna här i P4 Göteborg. Och Älvsborgsbron, Anna Forseus, hur går det där?
Ja, jag har en stillastående bil där i höger körfält om man kör mot fastlandet så att säga, som står still och har fått någon sorts stopp där. Sen har på Oscarsleden mellan Fiskhamnsmotet och Järntorgsmotet så pågår det ett mätarbete. Det ska pågå någon halvtimme till. Det är arbetsfordon på vägen, kan bli ganska trångt där. Jag ser att det är lite tjockt på våra kartor här. Och sen i natt så stängs Götatunneln och Gullbergstunneln av i riktning mot Trollhättan mellan 21.00 och 05.30. Så där får man följa orange vägvisning. Ser du någonting så vill jag gärna att du tipsar på 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio. Time. You want me, I want you, baby.
Levitating med Dua Lipa. Och nu då, ja, vad är det för ett märkligt ljud undrar du? Det kan man fråga sig. Det är en, ja, jag har hoppat in i en maskinhall. Jag kan gissa att det kanske är en 6-7 meter i takhöjd här inne. Det är vita plåtväggar och det är en sopmaskin som just nu håller på att bli ren, Oliver. Det var bra tryck på den vattensprutan.
Jo, men det är bra tryck i den.
Vad är det som du spolar in just nu?
Nu spolar vi ut det av flisen, som, eller gruset, som inte ville åka ut förut. Och allt damm som har samlat. Så ska vi fylla på lite vattentankar sen.
För vi har ju tömt då det gruset som vi fick med oss från centrala Göteborg ut till... Vi är på Ringö nu.
Ja, precis.
Vi är tillbaka.
Ja, precis.
Till basen.
Precis.
Men alltså, om vi går och ställer oss här, kan man stå på det här gallret eller?
Ja.
Det går bra? Ja. Nu står vi ju då, nu ställer jag mig mitt under den här, ja, behållaren där gruset då låg. Det ser ju rent, nästintill helt rent ut nu.
Ja, det ser det, men det finns alltid skrymslen där det gömmer sig.
Ja, kan man någonsin få det helt rent? Kanske inte tanken, men...
Det går väl, men det är nog svårt.
Hur mycket tid lägger du på att tvätta då maskinen? Är det varje dag som ni gör det?
Ja, det gör vi efter varje pass. Mellan en halvtimme och en timme.
Men ingen vaxning?
Nej, precis. Det är bara vatten.
Det är bara vatten, ja. Och nu knackar Fredrik. Ska vi släppa in Fredrik Jarl här utanför här? Kan man hissa upp den här grinden på något vis? Eller grind ska jag säga, det är ju en tvätthall, så det är ju en sån här lång vit... Hey! Hallå, hej! Nu är du tillbaka, ser det rent ut?
Alltså, jag har ju hört att det finns alltid skrymslen och vrå där det gömmer sig, så att jag tror inte att det är helt rent. Nej. Men det ser ju rent ut. Vilket ställe det här är då? Vad högt i tak som du sa, ja. Väldigt häftigt. Sån här skulle man ju ha själv, en sån här tvätt.
En stor tvätthall.
Ja, det hade tagit väldigt mycket plats dock ju, såklart. Vad bra. Jag tänkte säga, jag kunde inte leta i varenda sån här lite skrymsel jag hade här omkring. Och så kikade jag in genom rutan. Nej, här var de inte. Här var det någon annan. Här var det någon som tittade på mig. Jag tänkte, vem är du då? Och sen till slut så kom jag till rätt. Det sista rummet av dem alla. Här är ni.
Ja, här är vi, Oliver. Du sa att det här är en relativt ny tvätthall.
Ja, precis.
Eller väldigt ny egentligen.
Den är helt ny. Jag har bara använt den i en och en halv vecka ungefär.
Hur känns det att ni har fått den här då? För den är betydligt större än vad den gamla var, sa du.
Ja, precis. Nej, men det är ju jätteskönt att få en som man kan använda och tvätta flera åt gången och ordentligt tryck och så. Så det är underbart.
Ja, de kan stå på rad här alltså.
Ja, precis.
Okej, men vad händer nu då? Du spolar ur där, är det ungefär det vi gör? Ska den ställas på parkeringen nu? Är det färdigt?
Ja, sen sätter vi den på laddning så den orkar med nästa pass. Och sen är vi klara.
Frågan är om du orkar med nästa pass efter den radiomedverkan hela förmiddagen.
Ja, det vet jag inte. Jag tror det går bra. Ja.
Det jag vill veta är, vad händer med allt grus som nu har spolats av den här maskinen?
Det kör vi upp till en lagring. Så, ja, tanken är att det ska återanvändas. Vi är inte riktigt där, men det är planen med det i alla fall.
Men vänta lite. Används inte till nästa vinter sen samma grus?
Alltså, jag är ingen expert på det, men som jag förstår det så går det inte att använda det till samma sak. Men man kan använda det till mycket annat.
Men det låter som en väldigt klok tanke att ni jobbar för att det ska kunna återanvändas igen, tänker jag.
Ja, klart, om man kan hitta ett syfte med, om man vill hitta ett syfte med det, så är det ju perfekt att kunna använda det till något annat.
Ja, syftet är väl att just hälla ut det nästa år igen. Men vad används det till om det inte blir grus på gatorna nästa år då?
Ja, det kan inte jag, tyvärr.
Vi får luska i detta. Ja, ja. Precis, vi kommer prata mer om gruset här i eftermiddag. Det är också planen i eftermiddagssändningen. Vet jag att vi ska, till exempel du som är villaägare, alltså vilket ansvar har du som har då hus med det här gruset som ligger på trottoaren utanför där du bor? Ja, en av många frågor som vi söker svaret på här idag när vi städar undan gruset efter den långa vintern. Strålande solsken har vi med oss de båda, Aretha Franklin och George Michael ju förstås. I knew you were waiting for me. Och Kaliber i P1 idag handlar bland annat om situationen för personer som lider av psykisk ohälsa inne på anstalter. Men också om hur detta kan leda då till farliga situationer inne på själva anstalterna. Och vi har med oss Joel Wendler nu, reporter på Kaliber. Joel, hur skulle du beskriva situationen med psykiskt sjuka intagna i fängelserna?
Ja, men det handlar om en ganska alarmerande bild som jag får beskriven för mig när jag pratar då med personer som jobbar ute i fängelserna runt om i landet här. Och det handlar om att man helt enkelt upplever att det är allt fler fångar då som lider av allvarlig psykisk ohälsa. Och Thomas Kleveholt, han jobbar som sjuksköterska inom kriminalvården och är också vice ordförande för Vårdförbundets kriminalvårdsklubb. Och han säger så här till Kaliber.
Alla ser ju att den här riktningen med allvarligare diagnoser som bipolaritet, psykos och liknande ökar. Man kanske står och försöker öppna en dörr som inte finns eller skriker på insekter som inte finns eller pratar med andra intagna om sådana saker.
Ja, säger alltså Thomas Kleveholt på Vårdförbundet, och han får medhåll också i den här beskrivningen av företrädare för fackförbunden Seko och ST, som då är de två största facken för kriminalvårdare. Och den här situationen kan ju då också leda till farliga situationer som du var inne på, Erika, där. Och bland annat så berättar kriminalvårdaren Peter Ragnefors, som jobbar på Skogomeanstalten i Göteborg, om hur han attackerades av en fånge som var i psykos när Peter då skulle leda tillbaka den här fången till hans cell. Vi kan lyssna på en del ur programmet.
Adrenalinet pumpar och jag skrek väldigt högt också samtidigt, för jag visste att jag hade kollegor i rummet bredvid.
Fången som har gått till attack mot Peter Ragnefors är i en psykos.
Så lyckades jag få honom upptryckt i ett hörn bakom mig.
I samma stund känner Peter en kraftig smärta i ryggen.
Så bet han mig genom tröjan. Han liksom ett rejält bett och det blev rejäla bitmärken efteråt.
Peter får senare av sina kollegor höra vad mannen sa efter att de hade fått kontroll på honom.
Han hade hört röster. Han ville äta människor. Och så var det en kollega som hade bevakning på honom då. Och då hade han tydligen sagt till min kollega då att han ville skära ut hans hjärta och äta upp det och sådär. Väldigt groteskt.
Ja, det säger alltså kriminalvårdaren Peter Ragnefors som vi hör här. Och Joel, hur hanterar då kriminalvården det här?
Ja, kriminalvården har egentligen inget uppdrag att bedriva sjukvård ute på anstalterna. Men myndigheten har själv tagit på sig att erbjuda motsvarande primärvård och också viss frivillig öppen psykiatrisk vård. Men man kan inte utföra tvångsvård och har till exempel ingen möjlighet att med tvång se till att intagna i fängelserna tar sina mediciner, de som behöver det. Och det här leder till att det är svårt många gånger att hantera de här intagna då ute på deras avdelningar. Och det leder också till att många då som mår psykiskt dåligt istället placeras i isolering. Och där finns en oro bland dem vi pratar med ute på anstalterna, personal då, att det här kan leda till att många intagna faktiskt kommer att må sämre när de väl släpps ut ur fängelset, och också att risken för att de återfaller i brott då faktiskt ökar.
Ja, och vad säger kriminalvården om det?
Jag har pratat med Torbjörn Nyberg då, som är chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet, och han medger att läget är väldigt ansträngt i fängelserna på grund av den stora platsbrist som råder.
Det kan bli så att den risken ökar, att vi inte kan lyckas fullt ut i vårt uppdrag om att verka återfallsförebyggande och att varje klient ska komma bättre ut. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Ja, och hela den här granskningen kan du förstås höra i vår app Sveriges Radio Play. Joel Wendle var det som var reporter på Kaliber.
Scars. Keep holding on.
Där har vi honom, John Lundvik. Strålar verkligen ut i radion här, Voice of the Silent. Och nu är den rent tvättad och klar, Oliver. Sopmaskinen handlar om. Det är ju den som har fått stå i centrum en hel förmiddag, i alla fall, ja, en hel del.
Ja, men precis. Hyfsat ren i alla fall.
Hyfsat ren, ja. Känner du själv nöjd över resultatet när du tittar på den?
Ja, men det gör jag såklart.
Ja. Kommer den här då åka ut mer idag eller får den vila nu?
Nej, nu får den vila till i natt i alla fall.
I natt, ja.
Då åker den ut igen.
Ja. Ni jobbar natt alltså?
Ja, nu under vårstädningen, sandupptagningen så gör vi det. Mm.
Den kollegan då som ska köra här i natt, då kommer den ikväll och så rullar den när många andra sover. Det är så det funkar.
Ja, precis. Mm. Så åker den med mobbitti när vi andra börjar.
Fredrik, jag tänker att vi måste ju ändå utvärdera den här förmiddagen. Vår och grus, det tycks liksom höra ihop på något vis.
Verkligen, men det är ju som vi har varit inne på, det stora vårtecknet när man äntligen får se gator sopade från gruset. Jag fick höra från en annan av våra kollegor att det var en som var ute och sopade klockan 8 i morse på Järntorget. Det tyckte jag var väldigt spännande när det är som mest rusning. Och då kan man ju tänka sig att det kanske är för att man vill visa nu är vi igång, snart är det dags. För imorgon är det ju deadline, då ska det vara uppsopat på alla gator och torg och liknande. Där cykel och gång har sig och så vidare. Jag står och försöker räkna alla de här slangarna som är fram till på den här maskinen.
Omöjligt.
Ja, verkligen. Det är ju hur många som helst. Ja. Det är väl där vattnet kommer ut, att tänka mig, bland annat. Och sen något annat. Jag vet inte riktigt vad det är.
Det är ju hydraulolja i de andra som driver borstarna. Och så vatten, som du säger, i alla de små som ni ser.
Ja. Ja, men det är ett fantastiskt maskineri. Och jag vet inte vad du tycker har varit bäst under förmiddagen, men när Astrid, 7 år, fick provsitta, det var en fin stund. Hon kom förbi oss.
Jo, men precis. Det är höjdpunkten. Det är ju när hunden hoppar efter micken.
Vad skulle du säga annars då? Vad är det bästa med ditt jobb?
Ja, friheten att vara utomhus och se folk och vara på stan generellt. Mm. Och så blir det rent efteråt. Det känns som att man gör nytta.
Det är en bonus, ja.
Känner man sig någonsin osäker? Alltså om någon tycker att man gör ett dåligt jobb eller någon vill säga något eller till och med vara lite hotfull eller liknande?
Klart att det förekommer, men det är väldigt sällan.
Man sitter ju ganska utsatt här. Det är en väldigt smalt fordon. Och det enda som separerar dig och alla andra är ju en liten glasruta. Liksom. Det är ganska lätt att öppna upp dörren och så vidare. Men det är ju skönt att känna att så här, när ni åker så känner ni er trygga oftast i alla fall.
Ja, men precis.
Ja, vi är så glada. Vi går emot finska nyheterna nu, förstår du?
Just det. Ja,
de får vi inte glömma bort.
Nej, absolut inte. Kanske pratar de om vårtecken också. Ja, vi får väl se.
Gustav Willemsson har skött tekniken från Lindholmen. Fredrik Jarl har varit med. Jag, Erika Löjtberg och Kenneth Tornef på trafiken. Och numera Anna för sig. Och stort tack till Oliver Svensson Karvdar för att du tog med mig idag.
Ja, tack själva.
Och ha en fortsatt fin dag.
Detsamma, detsamma.
Här är nyheterna från Sveriges Radio Finska. Skolinspektionen har hittat brister vid en inspektion av Sverigefinska skolan i Eskilstuna och har beslutat om förelägganden. Ena bristen handlar om obehöriga lärare och den andra om skyldigheten att anmäla behov av särskilt stöd för elever. Kamran Namdar är ordförande för stiftelsen som driver skolan.
Vi välkomnar sådana kommentarer därför att vi naturligtvis vill förbättra vår verksamhet.
Skolan har till midsommar på sig att åtgärda bristerna. Reporter var Minna Bykele. Svenska och finska polispatruller har från och med februari kunnat åka på larm även över gränsen till respektive land. Och till årsskiftet väntas nya samarbetet börja på riktigt. Gemensam patrullering har gjorts tidigare, men hittills har det krävts att både en svensk och en finsk polis varit i samma bil. Men nu kan poliserna åka över gränsen självständigt vid behov, säger Mikael Rova, lokalområdeschef hos polisen i Östra Norrbotten.
Ja, men det här är inte att vi ska göra finska jobbet i Finland eller Finland kommer att göra svensk jobb i Sverige, utan det här är för att vi ska göra det bättre tillsammans, så att det blir mer täckning av poliser generellt i Tornedalen.
Reporter var Katrin Nisola. Det behövs mer långsiktighet för att minoritetspolitiken ska nå sitt mål. Det är en av åtgärderna som föreslår i rapporterna Uppföljning av minoritetspolitiken samt årsrapport för romsk inkludering, skriver minoritet.se. Rapporterna som tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med Sametinget fokuserar i år på språk och kulturell identitet samt kommuners och regioners minoritetspolitiska arbete. Rapporterna visar bland annat att regeringens satsningar för att bevara och främja de nationella minoritetsspråken gett resultat, men långsiktighet krävs för att språken inte ska gå förlorade. Finlands president Alexander Stubb har haft ett fullspäckat schema på sistone. I helgen spelade han golf med USAs president Donald Trump i Mar-a-Lago i Florida. Idag är han i London för att träffa Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, och imorgon håller han tal vid Nordiska rådets möte i Helsingfors. Stubb, som spelade golf på elitnivå under 80-talet, lär ha hunnit diskutera såväl Ukraina-krig som isbrytare under golfrundan med Trump. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Strax börjar vårt eftermiddagsprogram som du kan höra i P2, P6 och i appen Sveriges Radio Play. Programledare idag är Ismo Varonen, som bland annat kommer att prata om hovfiske som kan bli klassat som världsarv. Jag heter Janne Saristo.
P4 Dokumentär.
Han är lönnbrännarkungen Storkevan i de trånga gränderna i Gamla stan.
Och då exploderar den här brännvinspannan, locket flyger iväg och spriten sprutar.
En ligaledare, både älskad och fruktad, i en tid då gängen slogs för att överleva.
Har du inte riktigt kraften eller orken så kan du lika gärna slås ut.
Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Strax. P4 Extra.
Marine Le Pen, partiledare för det franska ytterhögerpartiet Nationell Samling, fälldes idag för bedrägeri och stoppas nu från att kandidera till val. Och var är våra mysbyxor? Det undrar Region Skåne, som blir av med i runda slängar 117 000 plagg om året. Dagens gäst i programmet, det är Camilla Läckberg. Nu får du Ekot och sporten och sen hörs vi igen.
Ekonyheter. Sverige stöttar Ukraina med ny militär utrustning för ytterligare 16 miljarder kronor. Det här meddelade regeringen på en pressträff för en liten stund sedan. Det handlar till stor del om vapensystem, ammunition och kommunikationsutrustning som ska köpas in direkt från svensk och europeisk försvarsindustri och sen levereras till Ukraina. Försvarsminister Pål Jonsson.
Det stödpaket som vi presenterar idag, det är alltså det största hittills. Med det vill vi skicka budskapet nu att vi både intensifierar stödet och vi ökar det i styrka och omfattning. Och det finns starka skäl att göra detta i ljuset utav att läget i Ukraina är mycket allvarligt. Det är Ryssland som har initiativet i kriget och vi behöver stötta Ukraina.
Domstolen i Paris, som fällt ytterhögerpolitiken Marine Le Pen för bedrägeri efter fusk med EU-pengar, meddelar också att Le Pen stoppas från att kandidera till offentliga ämbeten i 5 år. Något som börjar gälla nu, även om domen överklagas. Hon döms också till fängelse. Men beslutet innebär att hon inte kommer kunna kandidera i presidentvalet 2027, där hon hittills varit favorittippad. Det har exploderat i en kolgruva i norra Spanien. Minst 4 personer ska ha dött enligt tidningen El Mundo. Ytterligare flera personer ska vara skadade och minst 2 saknas. De misstänks vara fast inne i gruvan. En manlig läkare i Örebro har dömts till 7 års fängelse för flera fall av våldtäkt, sexuella övergrepp och grovt sexuellt ofredande. De som utsatts för det sexuella våldet är 3 av läkarens kvinnliga patienter enligt domen. Det här rapporterar P4 Örebro. Läkaren har begått brotten vid flera tillfällen mellan slutet av 2021 till fram till slutet av 2023. Ekos nyheter, Carina Galanou, Ipsonius.
Sporten först med det senaste från en uppmärksammad norsk rättegång.
Gert Ingebrigtsen var i tårar under sitt förhör i rättssalen. Den åtalades för våld i nära relation mot sina barn, bland andra norska löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen. Pappan erkänner att reglerna hemma ibland var hårda.